2, varsågod.
Nej, vänta. Gör man inte så? Dubbelklickar man inte bara när man ska få upp den? Eller?
Den lilla konstiga.
Där är det, just det. Tack.
Agil systemutveckling.
Ja, då kör jag igång med ämne nummer 6, agil systemutveckling. Så ni är med på banan här. Och då har jag också gjort ett litet inledande case för att ni ska få upp ögonen för hur det kan vara då. Det var en gång ett företag som ville utveckla ett nytt IT-system. Och systemet beställdes. Och allt var frid och fröjd tills alla konkurrenter började agera annorlunda än vad det här företaget gjorde då. Och då visade det sig att en ny lagstiftning införs i företagsbransch. Och då när systemet implementerades speglade det fortfarande förutsättningarna utifrån den gamla lagstiftningen. Alltså det här är ett litet problem kring varför man kan behöva då agila. Du förstår, ja. De traditionella systemutvecklingsmetoderna som har varit innan det agila ska gå in på lite mer. Hur det traditionellt sett har sett ut eller ser ut i vissa fall. Till exempel finns då vattenfallsmodellen här. Man börjar då med att göra en problemanalys och på slutet så blir det då en implementation av den här modellen då. Man går alltså stegvis, när man är klar med ett steg så man är klar, då är man klar och så går man vidare. Och det här kan fungera men det kanske inte alltid fungerar. Vattenfallsmodellen antar ju då följande att kraven är kända innan implementationen. Man vet vad man har för krav. Och kraven har inga olösta högriskfaktorer. För då kan det ju bli problem om det finns. Kravens natur kommer inte, eller i väldigt begränsad omfattning då, att förändras. För om det sker mycket förändring blir det ju svårt att använda sig av den här modellen. Rätt arkitektur utifrån kraven är då känd. Hur ska man bygga den här modellen eller det här systemet? Kraven är förenliga med alla intressenters förväntningar. Man vet vad man har förväntningar och alla har då samma. Det finns tillräckligt med tid för att genomföra projektet sekventiellt också. Alltså sekvens för sekvens ska det ju finnas utrymme för då i planeringen. Men det finns ju då problematiska faktorer med att jobba så här i det traditionella systemet. Det är då svårt att anpassa sig efter förändliga krav. Som det är mer och mer, det har väl varit länge också, men det är extra mycket nu. Och kravidentifieringen sker vanligtvis då på en gång i början. Men jag tror då att kraven kan ju ändras med tiden. Och att snabbt kunna agera när kunders behov förändras blir problematiskt eftersom man redan har en fast plan. Då kan det vara svårt att vara då flexibel i det här. Och då har jag en liten diskussionsfråga mitt i här. Hur kan då en systemutvecklingsprocess anpassas till en föränderlig verklighet? Alltså om ni tänker er en systemutvecklingsprocess. Hur tror ni att den kan anpassas till den föränderliga verkligheten vi lever i idag? Har vi några idéer eller tankar eller funderingar? Eller?
Att förstå ekvifinalitet.
Mm. Ah, där kom den.
Det var bra, bra.
Där kom den in.
Ja. Mm.
Flera förslag?
Nej.
Jag tänkte på att den här med modellering, så att man kan göra en modell då, utifrån den som finns i verkligheten, så kan man utveckla systemet baserat på det som finns i verkligheten.
Mm. Bra.
Lättare att genomföra förändringar om man har en tydlig modell. Så är det.
Ja.
Nej, men det handlar ju också om att man är väldigt lyhörd och har en kommunikation med kunden och att man följer upp hela tiden och försöker ha en interaktion.
Ja, det är en av de viktigaste grundprinciperna i all systemutveckling som du just nämnde. Kontinuerlig dialog. Man testar av hela tiden, för det brukar vara så att man utvecklar systemet och så säger kunden efteråt, men det har jag aldrig sagt, det var inte så jag menade. Och då säger systemutvecklaren, ja men det var det du sa. Ja men jag tänkte inte så, jag menade det på ett annat sätt. Mm. Och så behöver man då just modeller.
Mm. Bra.
Någon mer? Du?
Ja.
Loopen, vilken loop? Iterativ systemutveckling. Steg för steg. Man börjar med en liten prototyp och så testar man den och så växer den och blir större och större och större.
Jag kommer, där är faktiskt med. Det är bra. Här var lite idéer som jag hade tankar. Genom att hitta ett tillvägagångssätt som möjliggör ett kontinuerligt och nära samarbete med kunden då. Genom att inte lägga fokus på en lång och komplex designfas. Alltså man måste ju designa, men man kanske inte ska tro att det här är den enda sanningen och det här är det enda som kommer hända, utan att man ger lite utrymme för flexibilitet också. Och sen så att man kan analysera risker kontinuerligt när man jobbar, tror jag kommer underlätta också. Ja, det kom den. Nu går jag in lite mer på agila systemutvecklingsmetoder då. Och en modell är då spiralmodellen. Och det är alltså efter en iteration levereras en prototyp. Om jag har förstått det här rätt så börjar man då i mitten med behov, need. Och så går man då det här snurran hela varvet runt. Så man kollar på systemdesign och systemkonstruktion, systemtest och utveckling och systemanalys. Det är liksom, det är hela tiden. Det går runt i den här snurran. Man går igenom alla de här modellerna tills man hittar då den rätta prototypen som fungerar för den här modellen. Det är så jag har fattat det i alla fall.
Ja, det är rätt. Ja. Och för varje varv har man en ny version av systemet.
Ja, precis. Att det är en utveckling som sker då.
Ja.
Mm. Utveckla vidare. Ja, bra. Du sa det. Och när man arbetar då iterativt så gör man då regelbundna utvärderingar hela tiden. Och ser vad fungerar bra och vad kan fungera bättre. Och regelbunden analys av risker då som framkommit under projektens gång. Och relationen med kunden slutar inte när systemet levereras, som båda ni var inne på. Utan man kan fortsätta utveckla saker eller fortsätta ha kontakt om de har problem eller vad det nu är. Eller att man jobbar vidare, men det är liksom inte helt slut när det levereras. Och det finns som sagt ingen färdig produkt. Någorlunda färdig blir den väl, men man kan egentligen jobba i all oändlighet med den. Och det är då fokus på systemtänkande, att det ska fungera i det här systemet. Jag vet att jag tror att jag har gått över nu, men jag tar det så fort som möjligt. Vad en agil systemutvecklingsmetod behöver då säkerställa, det är alltså ett tydligt verksamhetsfokus. Vad jobbar vi med här? Vad behöver vi göra? Förmåga att planera och anpassa systemutvecklingen allt eftersom kundens problem förändras då. Att kunna leverera ett system som kan underhållas och byggas ut kontinuerligt också. Man kollar på systemets kvalitet, försöker ha så hög kvalitet som möjligt såklart. Man då reducerar mängden dokumentation och byråkrati, vilket kan vara positivt. Och sen den mänskliga dimensionen måste ses som en nyckelfaktor av både kunden och utvecklarna. Och det kan ju både vara bra och dåligt då. Vad ser ni för nackdelar? Har ni funderat?
Nu kommer de svåra frågorna. Här finns det någon som vill svara direkt.
Jag tänker lite att det inte är till för alla.
Nej.
Helt enkelt. Att alla människor inte klarar av att arbeta efter den metoden.
Nej.
Faktiskt.
Tack.
Ja, det blir väldigt, väldigt tidskrävande och det blir ju kostsamt också om man aldrig får någon färdig produkt, tänker jag.
Ja, så det är ju väldigt smart sätt att sälja in en produkt. Man har ju en kund för väldigt, väldigt lång tid framåt, ja, tänker jag.
Generellt brukar man säga att agil systemutveckling går snabbare än traditionell. När det var traditionellt så var det så att man hade så oerhört mycket byråkrati för att få allting att stämma perfekt innan man börjar. Så de brukar säga på stora företag att våra programmerare skriver ungefär en rad kod om dagen. Resten av tiden går åt till att sitta och dokumentera och analysera. Mm. Så det ska gå snabbare, även om det är iterativt. Men det finns ett jätteproblem och jag undrar vem som kommer beröra det. Exakt. Vattenfallsmodellen är tidskrävande. Jag repeterar det du sa.
Kanske om det blir för flexibelt, flexibelt så kanske det blir lite rörigt också. Så tänkte jag, om det kan vara någonting.
Ja, du, med din intuition är du på rätt väg. Och då ska jag sammanfatta det som är det största problemet med agilt, är att man har upptäckt över hela världen har det varit en framgång när det gäller små projekt, när det gäller små. För då har man en grupp, alla pratar med varandra, det är iterativt. Man enas om vad som är fel, man kan göra om det, det är flexibelt. Men som ni såg så var det inte så mycket dokumentation. Och ni kan föreställa er vad som händer om man har ett jättestort projekt som består av 100 agila projekt. Där alla de här 100 grupperna sitter och är väldigt flexibla och inte riktigt dokumenterar det de gör. Så ska någon få ihop alltihopa. Och då brukar man säga att agilt fungerar inte i stora system. Mm. Då måste man göra det på det gamla sättet. Men det finns en pågående debatt om det. Mm. Hur man kan skala upp det agila tänkandet till agilt management av hela det stora projektet. Men vi är inte framme där ännu i världen. Och en del säger att det går aldrig. Så det får vi se här. Man håller på med det just nu.
Det är väl lite korta punkter. Att det kan vara svårt att motivera, tycker jag, avsaknaden av den då inledande analysen och designen. Att det kan ju vara bra att ha också en plan innan man börjar sätta sig in i något. Det är ju för- och nackdelar. Och att det, formellt underlag saknas ju. Och det kan ju till en del vara en nackdel. Om man vill ha lite mer än bara kundernas önskemål och så vidare. Att det kan vara bra att ha. Och sen det här avvisandet av traditionella ledningsfunktioner. Det kan ju bli problem om man inte har fasta ledare. Men det kan man ju, om jag förstår rätt, så kan man ju ha det också med agilt. Men det är inte lika tydliga roller.
Det ställer väldigt stora krav på ledningens flexibilitet. Mm. Och om man är en traditionell organisation där ledningen har sina små förstendömen som de styr, så kan det gå väldigt illa. Mm. Just för att det är, de har svårt att anpassa det till det agila förhållningssättet.
Och sen det här avvisande dokumentation. Det kan ju vara ibland bra att dokumentera för framtiden. Att ha dokumenterat också. Det kan leda till ett bristande helhetsperspektiv om man hela tiden gör test för att utveckla. Tror jag. Det är lite egna åsikter. Vad bra.
Utmärkt, tack så mycket. Är det en fråga kvar och vem är det?
Nej, jag tänkte på att nu är det ingen som har sista frågan.
Den hade vi även första.
Då ska vi se. Ja. Här har vi en. Hur påverkar decentraliseringen tydligheten i balansräkningen? Jag är på femman här. Motivationen att gå med vinst. Ja, den var det ingen som har haft idag. Det anställdas trygghet, identifieringen med företaget. Det var många svåra frågor i en där, så jag förstår att ingen valde den. Det blir ju riktigt krångligt. Ja, balansräkningen. Ju mer man decentraliserar, ju svårare är ju den här globala kontrollen och de klassiska konventionella funktionerna. Så balansräkningen är lite svårare att genomföra. Motivationen att gå med vinst. När man decentraliserar så finns det ju alltid en risk att det sker sån här suboptimering. Det är någon avdelning som går jättebra. Vi hade exempel på det tidigare. Det är någon som säljer jättemycket, men sen finns det ingen som producerar det som säljarna säljer. Så det finns ju de här riskerna. Det är anställdas trygghet. Ja, det kan ju diskuteras länge om den förändras, men även där så kan det behövas generella avtal, generella principer och så vidare. Identifieringen med företaget. Det blir lätt så i en decentraliserad organisation att människor bara identifierar sig med hur vi gör det i den här gruppen, hur vi gör det i den här avdelningen. Samtliga de här sakerna som jag har skrivit här är så att säga risker eller faror som finns när man decentraliserar i en organisation. Och hur löser man alla de här riskerna och alla de här farorna? Det vet jag en som kan svara på det, och det är du. För du har svarat på det tidigare. Hur löser man de här fyra problemen med decentralisering? Du har sagt det tidigare.
Vad centraliserar decentraliseringen?
Och vad centraliserar man för någonting?
Någon slags grund, någon bas.
Ja, vilken bas och grund tänker du på då? Ja, exakt. Allmänna regler, krav, principer för hur allting ska bedrivas. Rätt svar igen. Vilken var det mer här nu? Som vi in. Sjuan och åttan. Ja. Här har vi en väldigt specifik fråga. Hur tillgänglig bör man vara? Och sen kan ju den kopplas till om man är osäker på människors intentioner. Och hur ska man då bete sig? Låt säga, den här frågan är ju liksom en väldigt specifik i relation till de tidigare. Låt säga att ni är chefer i ett företag. Och så märker ni som alla chefer att ni drunknar i alla de här kraven. Överallt kommer det folk och säger, men vad ska jag göra och vad är det nu? Och kan vi inte göra det här? Och så ringer de på telefon och vill ha en presentation. Alla vill komma åt chefen. Och då är det lätt hänt att man gör så att man helt enkelt gömmer sig. Man låser sitt rum och man säger, ingen får stoppa alla telefonsamtal. Och alla telefonsamtal som kommer in hamnar hos någon annan person på företaget. Man svarar inte på mejl eller något heller. Man blir icke anträffbar. Och det är ju inte bra. Så då har vi ett problem. Hur gör chefen här? Man kan ju inte vara hypas. Det sägs ju att chefen ska vara överallt och vara tillgänglig. Ju bättre chefen är tillgänglig för sina underordnade, desto bättre mår de och så vidare. Det finns sådana här vackra teorier. Men det håller inte i verkligheten, utan då måste vi hitta några principer för det. Och hur bör de principerna se ut? Innan jag svarar på frågan så bollar jag ut den, för det finns flera här som vill säga hur de ska utformas. Varsågod.
Chefen ska ju vara tillgängligt, men det är ju bra om man just har den person som man inte är säker, att man sätter en väldigt tydlig tidsram. Man säger att vi har 10 minuter, en kvart för det mötet. Så att förbereda dig på mötet och sen har vi den tiden, vi har inte mer än så.
En utmärkt lösning. Man formaliserar kommunikationen. Det finns bara korta möten, och så har vi fler tips här.
När du säger något att ge, då menar du någon liksom förslag eller idéer med någon substans? Så.
Ja,
man skulle kunna ställa något krav på att man har öppen dörr, men alla ska komma med en liten så här elevator pitch. Man har ungefär 30 sekunder på sig att fånga chefens intresse.
Ja.
Och har man intresset så går man vidare på det. Och då får de också lära sig att komprimera deras tankar till det viktiga.
Utmärkt. Du kommer bli en bra chef om du tvingar fram det. Och vill man driva det riktigt, riktigt långt kan man säga som en del höjdare gör, att jag accepterar bara besök om ni kan ställa frågor som jag kan svara ja eller nej på. Och då tar de här mötena kanske bara 10 sekunder. För då tvingas medarbetarna, ungefär i linje med vad det du sa, att verkligen definiera problemen själva och inte komma till chefen och säga: jag vet inte vad jag ska göra, hjälp mig. Det tycker inte chefer om. Vill man göra karriär i ett företag så ska man lära sig att alltid komma med lösningar till chefen. Så blir man väldigt populär och blir den som får befordran. Ska jag göra alternativ A eller B? Då kan chefen säga ja, snabbt gissa vilket som är rätt eller fel. Kanske chefen säger du får välja själv. Men det är också en effektiv kommunikation. Svaren här är alltså att man skapar principer, rutiner för vad som gäller. Den sista varianten där, sekreterare, stabschef, administratör och så vidare. Alla chefer som är på någon lite högre nivå än som inte bara är på den, så att säga, gruppchefer eller något, har tillgång till lite stöd. Så då kan man skapa rutiner där någon annan tar emot allt inkommande. Och så har man standardsvar på allting, utom det allra viktigaste, som administratören, sekreteraren, stabschefen eller vad det är, klassificerar och skickar vidare. Detta är viktigt, du måste svara på det direkt. Men de andra 15 meddelanden som inte var så viktiga, som var säljare och undersökningar och alla möjliga konstiga saker, det har man prioriterat bort. Tanken bakom den här frågan är alltså att som chef behöver man tänka i förväg. Man skapar rutiner för att slippa drunkna i micromanagement. För att slippa springa omkring och lösa små akuta problem som man har hela tiden. Som man tror att man måste handskas med. Det finns en del teorier som säger att man kan vara en fantastiskt bra chef om man inte alls är närvarande. Man sitter och genomför komplexa analyser på sitt kontorsrum och designar en organisation som är mycket effektivare än vad den var tidigare. Och så behöver man inte prata med folk överhuvudtaget. En bra chef kan vara både det ena och det andra. Kan vara relationsorienterad och kan vara en diktator och kan vara, ja, allt mellan himmel och jord. Och det är inte alls så att det alltid finns en chef som är bra. En del tror att relationsorienterade chefer alltid är bra, som gullar med personalen. Ibland kan det behövas tvärtom. Någon som säger till dem var skåpet ska stå någonstans. Ja. Här var det kommentarer.
Jag har sett på tog för många sekreterare eller administratörer, man kan säga, som är väldigt oinsatta i organisationen också. Mm. Nästan som att de mest är där för att ordna bullfika eller liksom styra sådana saker. Mm. Så när man väl ska komma med någonting som är av relevans för organisationen så är det mer, de förstår ingenting, ungefär så. Ja. Så jag tror att där finns en del. Men om folk här blir chefer eller någonting och behöver, så anställ sekreterare som kan någonting. Alltså, så.
Precis. Och då är det ju chefens ansvar att se till att de här personerna tycker om sitt arbete, att de är kreativa och trivs med det och så vidare. Och på högre nivåer så brukar det vara så att chefsekreteraren är en ytterst viktig post. Inom politiken kan det ju vara Secretary of State som är en av de viktigaste personerna i hela landet kanske. I varje fall i de amerikanska filmerna ser man det.
VD-sekreterare brukar ju vara rätt vassa.
Absolut, det är ett annat bra exempel. VD-sekreterare ska i stort sett kunna driva hela företaget när chefen är ute och spelar golf.
Ja, men faktiskt så är det ju inte sällan så.
Nej. Precis. Här har vi en ganska generell fråga. Vilka principer bör gälla för att skapa bra lag, grupper, team som arbetar effektivt och kreativt? Ska alla vara precis likadana och ha samma intressen och tänka på samma sätt? Eller ska de vara så vitt åtskilda som möjligt? Om ni får de två alternativen, vilket väljer ni först? De ska vara och varför ska de vara olika?
Därför att då ser man saker från olika synvinklar och man riskerar inte att bara gå åt ett håll som kanske är helt felaktigt bara för att alla tänker på samma sätt.
Precis, rätt svar. Det uppstår konflikter, men konflikterna kan ju bli väldigt kreativa Och det är väl sånt här du jobbar med, Sofia, så här har du ett bra svar.
Ja, inte riktigt med. Det beror nog allt på. Alltså, vad är det som ska vara olika?
Ja.
Olika kanske personliga förmågor, så som att om man är drivkraftig eller om man är mer lyssnare och det här. Den grejen.
Ja, olika kompetens kan man säga.
Det kan väldigt lätt uppstå väldigt mycket konflikter om man har extremt olika grundläggande värderingar, till exempel om de inte lirar med företaget.
Mm.
Så att där så kan jag inte hålla med om att det ska vara så himla olika.
Nej, det tycker jag var en bra precisering av det här. Att just det kan vara olika när det gäller kompetens. Det är bra. Men värderingar kan ju vara farligt. Där har du en poäng. Finns det några mer principer? Hur bör de fungera? Vi hade ju ett exempel här när vi talade om din passion, morgonmöten. Det är ju väldigt bra. Väldigt bra att ha sådana möten för att skapa just en sammanhållning. Och hur är det med konflikter när de uppstår? Vad ska man göra med dem? Enkelt svar, man ska lösa dem, ja. Precis. Man behöver nog inte säga så mycket mer här. Jag tycker att vi kan gå in på det här lite senare istället. Ska vi se ifall vi hade något här som vi inte gått igenom. Femman. Ja, jag var ju inne på det lite grann här tidigare, att man kan ha olika typer av hierarkier. Nu har vi pratat om systemering och modellering av organisationer, men beroende på vad man fattar för beslut om organisationen, så kan den bete sig på olika sätt. Och jag nämnde funktionsorienterad. Det är när man gör en hierarki som man delar upp i funktioner. Man kan säga att en avdelning i organisationen sysslar med produktion. En annan avdelning i organisationen sysslar med marknadsföring. En annan avdelning i organisationen sysslar med ekonomi och så vidare. Man delar upp funktioner, det vill säga vilken typ av arbete. Det här är ett väldigt konventionellt sätt att göra, för då tyckte man att då blir de specialister lite här och var. Men ett modernt sätt är att man har en viss redundans, det vill säga man har en liten ekonomienhet på varje del av företaget. Man har en liten produktionsenhet på varje del, och då kan man jämföra de olika. För man kan ju inte jämföra en ekonomienhet med en marknadsföringsenhet. De gör ju helt olika saker. Och inte en produktionsenhet heller. Men om man så att säga delar upp den så att det finns en viss, ibland kallar man det för redundans. Alla gör allting så att varje enskild del av organisationen kan ses som ett eget litet företag. Då kan man formalisera exakt hur det fungerar, och så beskriver man det på detaljnivå. Och sen säger man, vi outsourcar det här till Indien. Där har de så låga löner så vi tjänar massvis med pengar. Och så skickar man över hela det dotterföretaget dit. Så får de så att säga leverera en produkt. Så får de själva sköta sin administration, sköta allting. Och så får de betalt för det de levererar och ingenting annat. Så det finns fördelar med det här med funktionsorienteringen. Så finns det en fördel med att ha en processorienterad också. Varför vi jämförde just de här två. Man kan jämföra alla samtidigt. Det kanske hade blivit... Det gör man ju förresten här. Jag markerar, så läser fel bara. Jag förvirrar det här. Men tar allihopa. Processorienterad är när man ser allting som processer. Och det är väldigt bra när man ska göra ett IT-system. För som vi sa tidigare, ser man en process, då kan man systemera mer och mer och mer i detalj tills man har sådana här flödesschema som Pega visade tidigare. Och har man sådana så kan de direkt översättas till IT-system. Så processorienterade industrier som enbart är processer, det finns egentligen inte så mycket, för det är så svårt att göra det. Lite granna inom den gamla industrin då, bilindustrin och sånt, så var det ett enda jättelångt löpande band. Prylarna kom in i ena ändan, och i andra ändan på det löpande bandet spottade man ut bilar. Det är en väldigt lång process. Sådana här oljeraffinaderier där oljan kommer in som råolja Och i andra änden kommer den ut som allt möjligt. Bensin och diesel och aceton och kemikalieprodukter. Det är renodlad processindustri. Men den börjar försvinna mer och mer. Det finns inte så många sådana. För det är så stora krav på flexibilitet. Så bilindustrin gör man ju massvis med olika bilar. SUVar och minisuvar och sportbilar och kupé och hit och dit. Så varenda bil är annorlunda. Så nu får man beställa bilen i förväg. Och så tillverkas den efter den individens beställning. Så gör man idag. Förr i världen så fanns det bara en enda sorts bil. Och varje T-Ford skulle kunna lagas av en människa som hade en skruvmejsel och en skiftnyckel. Det går inte längre, för nu är det ju datorer som styr hur bilarna fungerar.
Fick man välja vilken färg man ville, bara med svart?
Exakt, exakt. Det är lite kul. Marknadsorienterad, då designar man hela systemet. Jag har varit inne på det här tidigare en gång, jag tar en snabb repetition igen. Marknadsorientering är då att marknaden styr helt och hållet, så man delar upp hela företaget efter marknaden. Och jag nämnde förra gången Hennes och Mauritz. De gör ju så. Herrkläder, damkläder, barnkläder. Det är en sån variant. Geografiskt orienterat sa jag också. Betongindustrin där. Det kostar så mycket att transportera betong så man har en geografisk uppdelning. Så man har kontoret i Göteborg, kontoret i Malmö och kontoret i Stockholm. Och en chef för varje. Och på varje ställe är det en ekonomienhet och en administrativ enhet och så vidare. Projektorienterad, det är modernt. Det är precis som, jag har inte ens med matrisorganisationen här, för den presenterades ju tidigare. Men det borde egentligen vara med i denna frågan också. Men det kanske passar bättre när vi talar om flexibiliteten tidigare. I varje fall projektorienterad är när man upptäcker att nej men, allting som vi gör ska vara så flexibelt. Så vi kan inte ha fasta processer, utan vi har helt enkelt en projektportfölj. Och då behövs något som heter Project Portfolio Management, PPM. Och då är det så att vad vi än gör så kallar vi det för projekt. För om vi kallar det för process, en process är ju något som snurrar och upprepas. Men ett projekt sker aldrig mer än en gång. Och sen är det ett nytt projekt. Det kanske är liknande, man har mallar för sina projekt. Man har en databas med hur projekten ser ut. Men allt man gör i organisationen är att man tilldelas ett projekt. Man kanske är projektledare och då skaffar man en grupp, ett team, ett antal människor som jobbar i projektet en viss tid och sen är det goodbye. Och då trivs man jättebra tillsammans och blir lycklig och sen när man skiljs åt blir man ledsen och sörjer. Den här projektcykeln som man kan tala om, som jag inte går in i detalj på nu, för jag ska bara säga lite generellt om de här sakerna. Det skulle kunna vara en lång presentation det där, hur projektcyklerna fungerar i en projektorienterad organisation. System Dynamics. Det är ett helt kapitel i den här boken. Och System Dynamics beskriver, det är lite trevligt för där är det många sådana här pilar som pekar på olika processer som visar att komplexa samband kan skapas i en stor organisation. Och det är väl lite för tidigt att gå in i detalj på det här. Dessutom är klockan strax slut. Så jag kanske definierar System Dynamics eller också vill Pega göra det. Vad säger du?
Nej, men System Dynamics är ju att vi vet att verkligheten, så den, alltså världen som förändras runt omkring oss.
Ja.
Så att då ska vi skapa den här modellen eller vad det
ja,
är.
Ja, precis. Systemdynamik är det att det är hela tiden så många saker som påverkar varandra.
Ja, det var inte det jag tänkte säga. Nej, jag tänkte säga att kan inte vi göra så här att från och med nästa gång att du tar ju de där frågorna först innan vi börjar presentera. Är det möjligt?
Ja, det kan jag göra. Men vad är fördelarna med det tycker du? Det går för snabbt,
ja.
Kanske. Men då kanske inte, jag tycker det viktigaste är att ni följer med. Då har jag ett motförslag att vi istället försöker använda din fantastiska talang och disciplinerar oss. Det är så svårt när man presenterar och tittar på klockan hela tiden. När man springer omkring så att någon tittar på klockan så vi får tillräckligt med tid. Vi håller schemat istället. hade ett önskemål till från Sara Melander, och det var att jag ska precisera exakt hur mycket, hur många sidor som behöver vara i den slutgiltiga inlämningsuppgiften. Och vi kanske inte ska ha exakta kvantitativa regler för det, för det kan ju vara någon som vill göra det ena eller det andra, men man kan ha ett riktlinje. Och där tycker jag att riktlinjen bör vara kanske 4 sidor i lagom. Ska skriva in det här också. Men är man suverän på att göra en perfekt kompakt beskrivning kan det vara ännu mindre. Och är det så att man har stora grafer och sånt där som är väldigt vackra som ska illustrera det hela, så kan det ju vara 8-10 sidor.
Men det är till presentationen du pratar om?
Alltså den slutgiltiga skriftliga inlämningen. Ja, det är en rekommendation, 4 sidor alltså. Ja, precis. Nej, man har ju 2 stycken områden, sen gör man frågor för varje. Så att säga, det är ju en berättelse man har för varje ämne man har. Men sen har man ju för varje berättelse har man några slutgiltiga frågor också. Det ingår i inlämningsuppgiften.
Så man ska svara på max 8 sidor per person?
Ja, rekommendationen är 8 sidor per person. Men jag vill inte sätta exakta gränser. Det blir lite fånigt, för det är ju det kvalitativa innehållet. Vad säger du, Silvia?
Jag undrar, vad ska man ha med de här frågorna vi har framför i klassen i DNS-skriva? Eller ska det vara en...
Det ska vara 2 berättelser, 2 presentationer, vad man nu vill kalla det. Och för varje presentation ska du ha frågor så att man får den här tankeställaren. Det är som du vill. Jag har vissa instruktioner kring de frågorna, att det ska innehålla något av teoretiskt värde, och det har du ju gjort för alla här inne, så ni har ju uppfyllt de kraven. Så det kan vara precis de diskussionsfrågorna du hade. Om du tyckte att de var bra och alla tyckte att det fanns ett teoretiskt värde i dem. Ja, du kan också formulera om dem om du upptäcker att du kom på någonting nytt under kursens gång. Man ska helst kunna besvara sin egen fråga.